Vilken underbar atmosfär. Vilken underbar gudstjänst vi har redan. Gud är här mitt ibland oss. Det har ju varit några, och är några, turbulenta dagar. Men samtidigt så är det också dagar där Gud på något särskilt sätt vill göra sig påmind. Och han har gjort sig påmind. Vi kom från, så förra helgen så var vi stora delar av lovsångsgänget, teamet här i kyrkan. Vi var i Smyna kyrkan i Göteborg på en musikkonferens. Och jag tror att jag talar för oss alla liksom om att Gud var verkligen där. Och jag tror att han är på gång i vårt land. Trots allt mörker, trots allt lidande så är han på gång. Det är mycket som hänt och jag kommer beröra saker i den här predikan. Men jag tänker att vi går direkt på den texten som vi utgår ifrån. Och så tar vi det därifrån helt enkelt. Så om ni har biblar med er så kan ni slå upp Lukas evangeliet, det 19:e kapitlet. Och så läser vi från den 29:e versen. Står det så här. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickade han iväg två av lärjungarna och sa: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ung åsna som står bunden där. En som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den så ska ni svara: Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sa de som ägde den: varför tar ni åsnan? De svarade: Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus och lade sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariseer i folkmassan sa då till honom: mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. När han kom närmare och såg staden började han gråta över den och sa: om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Men nu är det fördolt för dig. Men det ska komma en tid då du får se dina fiender bygga vallar runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. Det ska slå dig och ditt folk till marken och de ska inte lämna sten på sten eftersom att du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Vi ber. Ja, tack Jesus för det här ordet. Vi tackar dig för den här gudstjänsten som vi får samlas den här palmsöndagen, den här inledningen till påsken, till ditt, det vi firar för till minne av ditt lidande, din död och din uppståndelse. Gud, vi ber dig just nu att du skulle tala till oss. Vi tackar dig för att du är här mitt ibland oss. Du är här med din ande. Och Gud, du ser var en av oss, vad vi bär på för behov och vad vi kanske bär på för oro och tankar. Gud, jag ber att ditt namn skulle få lysa klart, att du skulle få komma med en hälsning till var och en av oss. Tack för det. Amen. Vi fick ju även en fin film här i början av gudstjänsten också som belyste den här händelsen. Jesu intåg i Jerusalem. Det här inträffar veckan innan Jesu död och uppståndelse. Det börjar dra ihop sig. Den här vandringen, den här livsgärningen, den här tjänsten som Jesus kom till jorden för att fullborda. Liksom, nu börjar det som verkligen hända grejer. Så nu börjar det som närma sig vandringen mot korset. Och så här närmar sig Jesus Jerusalem. Och till sina lärjungar som ger han liksom ett profetiskt eller ett kunskapens ord, kanske man kan säga att det var. Han ger ju ett par av sina lärjungar den här instruktionen att ni ska gå dit och hitta liksom ett åsneföl, och han ger dem instruktioner på vad de ska säga, och det beskrivs ju hur de kommer dit, och allt är precis så där som han hade sagt. Och sedan så följer det här liksom med att folk att de bredde ut sina mantlar på vägen. Och i de andra evangelierna så beskrivs den här händelsen. Det heter ju palmsöndagen, den här söndagen i kyrkoåret. Och det är just för att människor, folk skar av kvistar liksom, från träden, och så viftar man med det och strödde ut på vägen. Och så ropade de: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Men i den här texten som vi läste, i Lukas evangeliets version av den här händelsen, så om ni var uppmärksamma så förekom det inga kvistar i den här texten. Inga palmkvistar. Och det verkar inte heller vara i den här beskrivningen, det verkar inte heller vara folket som står där och ropar, utan de som är exalterade, som ropar, det är lärjungaskaran. Och jag kan tänka att det är fler än bara de här närmsta 12. Man kallar ju inte en grupp av 12 människor kanske för en skara. Vi vet att Jesus hade fler människor kring sig än de här 12. Men så ropar de: välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Och Jesus han tog i alla fall in där. Och jag ska inte fästa för mycket uppmärksamhet nu kring vad det var för slags proklamation som det var, men det fanns en popularitet hos Jesus. Det beskrivs i evangelierna hur han samlade skarorna, han drog folk till sig. De flockades kring honom. Och det man kan se, om man skulle gått vidare några verser till i Lukas, så kommer han till templet, och det beskrivs hur han liksom rensar undan där, och sen håller han liksom världens undervisning, liksom folk som bara vill liksom ha mer och mer av Jesus. De lyssnade till honom. Och hur liksom de här ledarna som ville liksom så här hindra det här, men det gick ju inte. Det är som det var så många, liksom folk var så, ja, de ville verkligen lyssna på Jesus. Men jag tänker på det här med lärjungaskaran. För om vi stannar upp vid den här beskrivningen då som Lukas ger oss, så kan vi tänka oss att det var fler än de här i den här lärjungaskaran, fler än de här 12 personerna som firade Jesu intåg i Jerusalem. Och vilka var de här personerna som fick vara Jesu lärjungar, som följde honom? Kanske såg ni för en tid sedan, så gick det en dokumentärserie, eller en liten så här, jag vet inte vad kallar man, lite reality grej på SVT som hette Gatans kör, tror jag den hette. Det var en kör som hade samlats ihop, bestående av hemlösa människor. Människor som hade haft det som trassligt i livet av olika slag. Missbruk, droger. besvikelser, sjukdomar, allt möjligt elände. Dessa människor samlades till en kör och de fick liksom, ja, fick en fin uppmärksamhet i den här serien. Men, och lite när jag tänker på det som den här lärjungaskaran, som de här som samlades kring Jesus och som fick liksom en chans. Det var, jag kan tänka mig att det var lite som de här personerna i gatans kör. De här människorna som ingen räknade med, de här utstötta, de marginaliserade. Det var givetvis säkert inte bara den typen av människor bland Jesu efterföljare. Utan jag tror som att det fanns liksom alla möjliga. Men om man studerar Jesus och ser vilka som han gick till, mötte, så var det just de här personerna som ingen i övrigt kanske räknade med. De såg han, de bekräftade han, de lyfte han upp. Genom Jesus så fick de här människorna en identitet. De fick en ny identitet. De fick ett nytt värde. Helt plötsligt så var de någon. Om man skulle liksom visualisera lite, kan ni se de här människorna framför er? De här människorna som Jesus står under den här, hans ministry, hans tjänst på jorden, liksom har de här 3 åren som han som gick omkring och samlade människor. Kan ni se de här människorna som har gått från liksom något hopplöst, trasigt, men tillsammans med Jesus har de fått liksom ett värde? Dessa människor följer honom nu till Jerusalem. Och de stämmer in i det här liksom, de Hosianna Davids son. Det är något vackert i det här. Någonstans så är det en försmak av det som vad som väntar oss i himlen, där vi kommer att få tillsammans med en skara av människor som vi inte kommer kunna räkna eller föreställa oss. Där vi ska tillsammans få sjunga lovsång, vi ska få vara i Guds närhet. Människor som du och jag, människor som alla har ett bagage. Det är inte som i oss själva att vi har förtjänat Guds omsorg, utan det är genom Jesus som vi har blivit rättfärdiga. Det här att vi bekänner vår synd, att vi tror och vi omvänder oss och tar emot hans förlåtelse och hans frälsning. Du behöver säga ja till Jesus. Och det finns ett ljus som skingrar allt mörker, alla ondska, allt hat. Hans namn är Jesus. Och många är de människor som har blivit förvandlade, totalt förvandlade i mötet med Jesus. Och jag tror att mötet med Jesus kan förvandla varje terrorist. Vi har ett exempel på en som skulle kunna gå under ett namn som terrorist i Bibeln. Paulus. Han som beskrevs som drevs av mordlust, av hat mot de kristna. Han gjorde liksom allt som stod i sin makt till att förfölja de kristna. Men på hans livsväg så får han möta Jesus. Och han blir fullständigt förvandlad. Jag tror också när man läser den här texten, så eller egentligen när vi läser all typ av, när vi läser Guds ord, när vi läser Bibeln, så har vi att göra med en, det är inte bara en mänsklig historia, mänskliga ord, utan vi har att göra med en gudomlig dimension. Och det är även liksom det som den här, som hela palmsöndagen, hela påsken leder oss in i. Det har med framtiden att göra, men det har också med nuet att göra. Att vi kan ana evigheten här och nu, det är möjligt. För samtidigt som Gud verkar i historien, han verkade för 2000 år sedan. Och har gjort saker genom historien då och då och då, i de tiderna och de tiderna. Samtidigt så står Gud, liksom, tidsbegreppet för Gud är inte som för oss det här, utan Gud han står över det och han finns för oss idag. Vi sjöng en fantastisk sång här nu precis innan predikan. En nyskriven sång från den nya pingströrelsens skiva som kommer komma här nu i maj. Det går en väg mot framtiden av Urban Ringbäck och Ida Muller. Jag tänker att jag läser lite från den bara. Det går en väg mot framtiden. Det hörs en sång från himmelen. Där går ett folk från nöd och strid, från lidande till evig frid. Det går ett folk oändligt stort in i Guds stad genom dess port. De fyller himlen med sin sång, de sjunger evigheten lång. Vi sjunger ära till ditt namn, för frälsningen du åt oss vann. Och hela himlen stämmer in, all makt och härlighet är din. Det står ett lamm i folkets mitt, i stora skaran klädd i vitt. Dess blod har tvättat skaran ren och gett den del i frälsningen. Och Kristus helar varje sår och stilla torkar varje tår. Han mättar hunger, släcker törst, visar den kärlek som är störst. Vi sjunger ära till ditt namn. Och alla änglar faller ner, förundras över vad de ser. Och skaran växer, som tillber, och sången stiger mer och mer. Vi sjunger ära till Guds lamm för segern som han åt oss vann. Och hela himlen sjunger ut, all makt och ära tillhör Gud. Den här sången bär på så mycket. I den värld som vi lever i så finns fortfarande hatet, mörkret, ondskan, lidandet. Men i mörkret så ser vi också ett ljus, vi kan se ljusglimtar. Men det som Bibeln lär och som är vårt hopp, det är att det här mörka som finns, det är inte slutstationen. Det går en väg mot framtiden. Och den vägen, det är ingen annan väg än genom Jesus Kristus. Det finns ingen annan väg. Och nu går vi in i påskveckan eller stilla veckan. Och det är som att hela jorden, hela skapelsen håller andan. Om vi som kan tänka oss in i det som händer här, när allting drar ihop sig. Tror vi nästan kan känna den stämningen. Och vi vet att den, vi kan historien, vi vet att den här kungen som rider in i Jerusalem, det är samtidigt ett lamm på väg att slaktas. Och i den här texten då som vi har läst, så beskrivs det då hur den här lärjungaskaran, hur de sjung. Men där några som fariseer, några judiska ledare som kommer till Jesus och ber dem som att, ja men hallå, tysta ner dem här. Men Jesus svar var att även om de skulle tiga så hade stenarna ropat. Man kan fråga sig vad Jesus menade med stenarna. Om han menade människor som skulle kunna liknas vid döda eller levande stenar. Kanske det. Men det, jag kan också se ana liksom att när man läser den här texten, hur, som jag sa, liksom hur den här säcken börjar dras ihop inför det som Jesus ska göra. Det här som Jesus hade var på väg att göra, liksom, det fanns liksom ingen återvändo. Det är någonting som är på gång, det är någonting som händer. Och när Jesus rider in i Jerusalem så är det en proklamation, det är en start på något som ska hända. Och lärjungarna, de brister ut i sång, de är ju exalterade. De tänker, ja men yes, nu händer det här som vi kanske har väntat på. Trots att Jesus hade förklarat saker om sitt kommande öde, så verkar det inte heller alltid hela, de har inte fått hela bilden i den judiska traditionen, eller den judiska, det här med den, man väntade på en messias. Men den messias som man hade målat upp och tänkt, som det skulle vara en kung, och man tänkte kanske som en jordisk kung, som man tänkte någon som skulle befria dem från de här ockupationsmakterna som förtryckte, som höll dem ner. Inte tänkte, hoppas väl de på en kung som skulle, de kommer in här, ja det är en kung, yes, som en vecka senare som dödas. Jag tror inte det verkar inte riktigt ha funnits i deras, tror jag, i deras idé, även om Jesus hade förvarnat om detta. Så det var någonting som låg i atmosfären, någonting som var i luften, när allas ögon riktas mot det här som händer den här sista veckan, under Jesus sista dagar. Och så finns det då de här människorna, motståndarna, de här människorna som vill stoppa, lägga locket på, sätta sordin på det som händer. Och man kan försöka att hitta en massa kreativa sätt att försöka stoppa. Och vi ser försök hända fortfarande. Vi ser hur bland kristna, hur människor, kristna förföljs. Exempelvis Kina. Men det känns som att ju fler du dödar, ju mer växer församlingen, den kristna kyrkan. Och jag tror det som att i den här texten så verkar det som att Jesus, att han säger att detta går inte att stoppa. Den här stenen som har börjat rulla, den är redan igång. Det går inte att hindra det här nu. Han visste vad som väntade. Och det här som Jesus kände. En förväntan, säkert blandat med rädsla, ångest, men framförallt en stor portion kärlek. Och så går vi in i det här som är påsken. Vi följer Jesus till Getsemane, skärtorsdagen där Jesus han uppmanar sina lärjungar till att vaka och be, att stå med honom. Det är någonting på gång, och han söker hjälp, han söker stöttning hos sina lärjungar. Jesus han bjuder med sina lärjungar, han bjuder med oss att slå följe med honom. Vi får dela hans lidande, vi får dela hans väg till korset. För många av oss har vi ju, det har varit en fasteperiod, och nu går vi också in, nu är det ju också sista sträckan där. Vi får slå följe med Jesus. Och vi får följa honom till korset. Vi kan följa honom ner i graven, men vi får också vara med i hans uppståndelse och dela den med honom. När vi nu går in för påsken så går vi in för, vi är på gränsen till ett genombrott. Och i slutet av den här texten som vi idag läser från Lukas 19 så gråter Jesus över Jerusalem. Över att de inte förstod vad som ger fred. Eller att tiden var inne för Guds besök. Även om vi lever i en orolig, en fruktansvärd tid, så tror jag också att vi lever i en spännande tid. För Gud, han har inte övergett oss. Gud, han finns med oss, han finns med sin närvaro mitt i det svåra, mitt i det mörka, mitt i det här oförklarliga, förklarliga. Och Jesus, han vet och han känner med oss, för att han har själv varit där. Och Hebreerbrevet säger att eftersom att han själv har prövat så lidit kan han hjälpa dem som prövas. En vän till mig berättade nyligen, jag tror det kan ha varit en predikan han hade hört, men Men hur närbesläktade prövningen och välsignelsen är. Det är så lätt att vi tar välsignelser för givet om det inte har föranletts, kan man säga så, av någon form av prövning. Om vi bara får massa saker så blir det så lätt liksom vardag i det. Men om det är någonting som vi längtat efter, någonting som vi fått uppleva genom någon typ av prövning, så tar vi också med, det är då vi också identifierar det som en verklig välsignelse. Jag tror det kan ligga någonting i det. För en vecka sedan så inträffade en fruktansvärd bussolycka med en buss med skolungdomar från Skene. Många människor skadades. Flera dog i samband med den här bussolyckan. Och då, för 2 dagar sedan, i fredags, så hände det här som fick hela landet att hålla andan. En terrorattack i hjärtat av Stockholm. Där också där flera människor har dödats och många är skadade. Livsrytmen störs. Någonting kommer in och stör ens liv, ens vardag, och livet blir aldrig sig likt. Vi har ingen garanti för morgondagen. Allt vi har är nu. Jag var inne på det för ett par veckor sedan i den predikan jag hade då, att den här tankeställaren som om vad är verkligen viktigt och vad är sekundärt i våra liv. Men det vi kunde se när vi tänker på det som hände nyss i fredags i samband med den här terroristattacken i Stockholm, det var hur omgående som samhället började ställa upp. Man visade på positiva krafter. Människor började öppna upp sina hem för varandra, för personer som av olika anledningar kanske hade fastnat i Stockholm eller som bara var oroliga och behövde någon. Och polisen och människor som har gjort en fantastisk insats. Jag säger inte att vi behöver terror. Verkligen inte. Och det är inte heller att vi vill ha eller att vi ska söka oss till svårigheter och prövningar. Men det vackra som vi kan se i samhället när människor har visat upp i det här svåra, i det här fasansfulla, det är otroligt. Det är så mycket positivt, så mycket kärlek, så mycket solidaritet. Men glöm inte, vi är kopplade till någonting som är ännu större än det här. Om vi tycker att det är fantastiskt, så ja, det finns mer alltså. Det finns mer. Jag tror att Gud vill säga det till oss, att just att det finns mer. Det finns fler dimensioner att upptäcka. Och Gud, det är som att Gud vill låta sin vattenkran bara flöda över dig. Du kanske bara har smakat liksom några droppar. Det finns så mycket mer. Livet med Gud är fantastiskt och han har så mycket gott för dig. Den heliga ande som vi alla kan få del av. Vi kan få bli döpta i heliga ande. Vi kan få bli fyllda av en gudomlig kraft. Det finns för var och en av oss. Och det finns mer. Ja, och det som Jesus gjorde, när vi ändå är inne på påsken, genom sitt offer, genom sitt lidande, sin död, sin uppståndelse, det blir på nytt, det blir till på nytt varje gång som vi söker honom och söker hans förlåtelse. Det aktualiseras gång på gång. Och varje vecka så påminner vi oss om det i nattvarden, och inte minst under påsken. Och det är samma krafter, samma ande, samma Gud som var verksam när Jesus dog när han uppstod. Det är samma Gud som är verksam i här idag. Lika mycket idag som för 2000 år sedan. Och det finns i grekiskan ett par begrepp för tid som heter Kronos och Kairos. Där Kronos är som det här, den här mänskliga vanliga tiden, vi kan säga klockans tid. Men så finns det Kairos som en tid som bryter av den här vanliga tiden. Och vi skulle kunna se den som den gudomliga tiden. Och vi kopplar med den andliga dimensionen. Vi lever våra liv historiskt. Men då och då så vill Gud bara komma och skära ner in i vår vardag, in i vår tid. Och när Gud bryter in så vill inte han bryta in med skräck, med terror, med mörker eller oro, utan han vill bryta in med sin kärlek, sitt ljus, sin frid, sin hälsa, sitt liv, sina välsignelser. Och vad du än väntar på för genombrott i ditt liv, vad du än står inför, så tror jag att Gud vill komma där och bryta in. Och det jag tror att påsken och det här uppmanar oss till är bara vaka och be. Håll dig nära Jesus. Ta rygg på Jesus. Håll ut för att genombrottet är nära. Liksom att påskdagen är bara om en vecka. Och jag har inför den här söndagen upplevt någon, jag fick en bild. Och jag tror att det är en tid för många av oss att ta nya heliga beslut i våra familjer, i våra relationer. Det handlar om en beslut till en större överlåtelse till Jesus och hans vilja. Att sätta Jesus i första rummet. Att ge honom den plats som Herre och konung i ditt liv som han förtjänar. Och som jag tror att du egentligen vill att han ska ha. Det handlar inte om att vi ska liksom försaka allt det andra. Eller att vi ska försaka personer. Men att ditt fokus blir rätt. Och jag har sett det som för en inre syn. Hur familjer och relationer där Jesus får en avgörande roll och betydelse mitt i våra vardagsliv. Där vi sitter i soffan eller vid köksbordet och bara ber tillsammans. Vi delar drömmar, bilder, men också smärta och tårar. Där Jesus blir mer än bara en kuliss i ditt liv. Där Jesus får vara med och spela huvudrollen. Och jag tror att det också handlar om, det handlar inte bara om familjer och relationer, utan den typen av relationer, utan det handlar också om i vänskapskretsar, i kompisgäng. Det är dags att steppa upp. Kliva upp nu. Och det är ett beslut som ni kan få ta här idag. Men framförallt så tänker jag att det som är avgörande är vad det får för konsekvenser hemma. Mitt i ditt vardagsliv. Det finns en psalm eller en sång från slutet av 1800-talet. Jag gillar att röra mig där i tid. Men nej, det gör jag inte. Men den heter Mer, mera av Jesus. Mer om Jesus Gud mig lär. Mer av hans nåd min längtan är. Mer av hans kärlek hjärtat giv. Mer av hans kraft i vardagsliv. Mer, mera av Jesus. Mer, mera av Jesus. Mer av hans kärlek hjärtat giv. Mer av hans kraft i vardagsliv. Mer om Jesus, o min Gud. Lär mig förstå hans helga bud. Helig ande, lär mig se mer av vad Jesus har att ge. Mer om Jesus, ständigt mer, tills jag för evigt honom ser. Och med de heliga en gång evigt får sjunga lammets sång. Det finns mer. Och är inte Jesus din personliga herre och frälsare? Eller din konung? Så kan han få bli det idag. Jag fick en annan bild också. Jag ska nämna den också när jag För jag känner så här också. Jag kanske är det någonting, kanske är det ingenting. Men jag är hellre så att jag säger det, hellre en sak för mycket än att hålla tyst. Jag fick en bild av ett kontor, en skrivmaskin stod, en sån här gammal skrivmaskin stod på det här bordet, och i den här skrivmaskinen så såg ett tomt pappersark. Och på det här skrivbordet och på det här kontoret så fanns det som alla förutsättningar. De finns där. Och jag tror att Herren har ett budskap, att han säger till dig att det är dags att du börjar skriva. Jag tror att Gud kan ha lagt ner någonting hos, kanske hos flera av oss. Han har talat till dig om saker som du ska göra, ett uppdrag som du ska utföra. Nu är det dags att börja gå. Vi ska avsluta. Men jag tror att vi kommer att sjunga någon sång också. Men jag tänker som att vi i den här miljön också ska ge möjligheten att om du finns här som inte har tagit emot Jesus som din Herre och din frälsare, så kan du få göra det idag. Och då vill vi be för dig. Ta tag i någon av oss eller mig, så ska vi be. Men det kan också handla om det här med nya beslut med Jesus, att ta beslut som familj, som makar, som vänner. Där kan vi också stå med och hjälpa varandra i bön. Och kanske står du och stampar inför ett genombrott. Då vill vi också be för dig. Eller om du bara som, du vet att det finns mer och du vill ha mer. Så låt den här miljön nu när vi sjunger tillsammans, när vi ber tillsammans, så låt det få vara en stund när du bara får vara inför Gud. Och han får fylla dig med sin ande. Och mer av det goda som han har för dig. Gud, han vill vända din oro till frid, ditt mörker till ljus. Vi ber tillsammans. Ja, tack Jesus för att du gick före. Tack för att du betalade ett pris för var och en av oss. För att vi skulle få gå den här vägen till framtiden, att den är öppen, det är genom dig Jesus. Tack Jesus för att det erbjudandet finns för var och en av oss. Att säga vårt ja till dig Jesus som vår Herre, som vår frälsare, som vår konung. Gud, jag ber för var och en av oss som är här inne nu. Gud, helige ande, jag bara ber att du kommer och möter. Du talar, du ger bilder, drömmar, tilltal. Du väcker någonting i våra hjärtan. Gud, om det är att vi saknar en hunger efter dig, att vi inte har satt dig i första rummet, att du inte spelar huvudrollen i våra liv, så ber jag dig om, ja, att du idag och i de här dagarna nu som vi står inför, att det ska få vara en tid nu när vi får ta nya heliga beslut tillsammans med dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Don't